Hej och återigen välkommen tillbaka till Mysterypodden. Vi har ju varit borta.
Long time no see.
Alltså vi har bara borta sedan, ja men typ juli.
Ja,
vi försvann.
Sen mitten av juli.
Jag lovar, vi har inte dött det... efter Norge-resan.
Det har på riktigt gått ett halvår.
Ja, det har det.
Vi dog inte i Norge, det är lugnt.
Du körde säkert, det gjorde du.
Ja, alltså förstår du? Alltså det jag fortfarande tänker på sen den Norge-resan som mitt största trauma.
Därför,
det var när jag var tvungen att... Nej, alltså inte själva resan, ja, utan ja. Det som är det är, vad heter det, när jag var tvungen att backa på den där färjan med bilen.
Ja, alltså det, alltså, oh my
God. Och jag var typ den enda som behövde typ 3-4 försök.
Nej, men alltså det var ju någon annan bil som också behövde typ, alla behövde typ hjälp och guidas.
Gud vad bra.
Men du var den enda som...
Nej, för att alltså...
fastnade bort. Backspegeln. Och jag sa bara framför mig, bara fan, vi kommer att behöva betala för det här. Men det gjorde vi inte, den gick ju inte sönder. Ja.
Nej. Nej, det är mitt enda typ trauma därifrån. Det var när jag insåg, alltså vi stod ju tvåa i kö på någon färja över någon fjord så här.
Ja.
Och det var en bil framför oss. Och när jag ser att den inte ska åka på bara rakt som med alla andra färjor vi hade åkt på hela resan, utan att den ska backa på, alltså jag bara Cornelia. Alltså det är bara, men det går bra. Jag bara nej, jag är sämst på att backa.
Jag tror de som jobbar där, de har varit med om säkert värre. Alltså...
Ja, det tror jag också. Ja. Men visst var det då också han som kollade våra biljetter bara...
Nej, det var inte den båten, det var en annan. Det var vår första bilfärja.
Ja, just det. Var...
Han tyckte ju om din tatuering. Jag tyckte det var snygg. Eller cool.
Ja, han tyckte om din tatuering.
Han bara frågade om vi var en svensk bil för att det är typ ruttnaste rekryteringsskylten på bilen.
Vi bara ja.
Vi bara ja. Jag bara såhär, ja.
Ser du inte det? Det är en Volvo.
Nej, men ja, vi har väl inte så jättemycket att säga om Norge egentligen. Typ.
Nej, det regnade verkligen hela resan.
Alltså det var en snabb, blöt resa kan man ju säga.
Ja, den vart ju hälften så lång som den skulle ha varit.
Ja, inte ens en vecka liksom.
Nej, jag tror vi var i Norge typ
ja, sex
fem dagar. Eller sex dagar. Ja, sex dagar.
Eller fem och en halv typ. Nej, det blir sex dagar.
Det var 6 dagar.
Ja, jag gjorde en liten recap på TikTok. Inte den bästa man.
Så vill man se hur vi hade det så gå in på Cornelias TikTok.
Du, jag fick dröm faktiskt av min berättarröst. Har jag fått.
Ja, jag såg det.
Till och med en kollega bara, fan vilken skön röst. Och jag bara... Men det värsta att han började liksom... Jo, men det värsta var det här med en annan vikarie som brukar komma in ibland. Han bara sa det till en annan ordinarie. Han bara, du borde kolla på Cornelius TikTok. Jag bara, nej. Jag bara, fan, cringe. Åh, oh, sluta.
Jag hade dött av någon annan faktiskt.
Nej, men det dog ut sen så.
Men jag tycker alltid att det är kul att titta. Så här, antingen så tittar jag igenom mina TikToks från när vi har gjort saker.
Ja.
Och när jag inte vill titta igenom dem, då tittar jag igenom dina från när vi har gjort saker. För att det är så här, man bara, åh, det var så kul när
vi åkte in. Jag älskar att liksom spela in saker för att liksom kolla på det sen igen. Och, alltså, ja.
Och då är TikTok typ den första perfekta appen att lägga ut det på.
Precis.
För att såhär, alltså jag skiter i hur många som tittar på det.
Ja.
Men det är så lätt att gå igenom sina egna såhär.
Ja, men det är flera gånger. Din brukar också gå in och kolla igenom.
Ja.
Till och med typ dina gamla de här när det typ var renovera och grejer. Och typ gjorde om grejer.
Ja.
Skitkul. Eller när du stylar om
det tittar på. Vad sa du?
Jag saknade det när du blev såhär, alltså med inredningsklipporna. När du bara, det här är mina höstgrejer. Så bara, psch, asmys.
Okej, dagens ämne då Cornelia, vad är det vi ska prata om?
Vi ska prata om hemsökta platser.
Exakt, en favorit i repris. Vi vet att det är väldigt uppskattat.
Ja, och det är jättekul att faktiskt göra research på det faktiskt.
Precis, det är ett ämne som både du och jag tycker är jättekul att läsa på om. Och vi har märkt att det är väldigt uppskattat av de som lyssnar.
Ja, faktiskt. Om liksom, man får ju själv liksom höra saker och ställen man aldrig liksom har tänkt på eller ens hört talas om.
Exakt, och vi själva får ju lära oss något nytt hela tiden, en ny plats.
Ja, det hoppas jag i alla fall.
Ett nytt ställe på bucketlisten.
Ja, ja, det är smart. Inte för att jag vill besöka kanske Stockholms slott då, men...
Nej.
Eller typ...
Men om du skulle vilja så...
Absolut, det kanske är någon som finns där som bara, ja men jag vill åka dit och träffa diverse spöken.
Då säger vi bara kör.
Eller hur?
Nes kyrkoruin i Akershus. Tror jag det uttalas.
Ja, Akershus.
Kyrkans historia, Nes kyrkoruin, ligger i Disen vid udden där älvarna Glomma och Vurma möts. Jag har ingen aning om vart det är.
Det ligger typ lite, ja, vad var det? Norr om Oslo. Vi åkte förbi en av älvarna faktiskt. De var ganska långa. En av dem i alla fall.
Ja, nu har jag fått de där namnen som ingenting. Jag bara, japp, det
ja,
där
men det ligger i Norge. Lite norrut om Oslo. Det är allt vi behöver veta.
Yes. Kyrkoruinen är en populär mötesplats för olika aktiviteter såsom bröllop, gudstjänster, konserter och andra kulturaktiviteter. Men även andra former av aktiviteter äger rum som inte alla är medvetna om. Många reser hit för att få uppleva spännande energier från andevärlden.
Oh, spännande.
Troligtvis har människor bott på denna plats i över 3000 år. Den ursprungliga kyrkobyggnaden var från 1100-talet och byggdes senare ut ett flertal gånger. Kyrkan byggdes på en offerplats från tiden innan den kristna och var ursprungligen en långkyrka. Denna kyrka låg på prästgården, Disens område. Kyrkan sattes i brand under sjuårskriget mot Sverige 1567. Men återuppbyggdes senare. 1697 byggdes den ut till en korskyrka. 1728 gick det ett stort jordskred där delar av kyrkogården rasade ner i ån. Flera av gravarna ska ha rasat ihop och försvunnit ner i marken. Endast två kistor hittades igen och begravdes på nytt, mer än 30 km bort. Flera jordskred drabbades också samma område. Efter lerskredes olyckan som kostade flera människoliv, flyttades den gamla prästsätet till granngården Disen. Disen ligger nu cirka 1 kilometer från den gamla ruinen, men närmare Nes nya kyrka. Nes kyrkoruin brann ner 1854 efter ett blixtnedslag och återuppbyggdes inte på grund av rasrisken. Arbetet med restaurering och bevarande av kyrkoruinen påbörjades 1924 och har därefter upprepats flera gånger. Var och varför spökar det? Kan dessa historier kring ruinen vara bakom spökerierna som sägs finnas runt dessa ruiner? En del saker som svävande ljus och oförklarliga ljud och skrik kan höras vid ruinerna under nattetid. En ljushårig ung flicka har sett springa runt på området nattetid samtidigt som en präst från 1800-talet syns igen vid kyrkan. Han bär sina prästkläder ännu. Andra skepnader av människor har också besökare vittnat om. Och nere vid vattnet som var offerplatser en gång låg, sägs folk, har sett och hört en del oförklarliga saker. Lukten av brandrök kan ibland förekomma. Förmodligen spår från branden i kyrkan som skedde 1854. Men ingen egentligen lukt som finns på platsen annars, då kyrkan är gjord av sten. Och där det finns ingen naturlig förklaring till varför det ska lukta brandrök på ett ställe som brann för 130 år sedan. Ett norskt medium har besökt platsen fler än en gång och berättar att han sett både prästen och flickan, men också tillsammans med sin sambo och son på 11 månader. Har märkt av energier som finns kvar. Han har berättat om en gång när de tre var nere till floden. För att se sig om så berättade han om händelsen så här. Jag gick med min son på armen när vi följde en brant stig ner till floden. Här kunde man se tydliga spår av raset från ruinen. Marken verkade väldigt lös och lerig. Vägen ner till vattnet påverkade min kropp. Ett kraftigt tryck på axlarna och bröstet gjorde det svårt att andas. Kroppen blev tung och slapp. En
stark sorg byggdes upp i min mage och jag ville sätta mig ner. Vi fortsatte att gå längs stigen. När vi kom ända ner till ån började vår son bli väldigt rastlös. Han slingrade sig frenetiskt fram och tillbaka i mina armar. Något eller någon gjorde honom väldigt orolig. Så vi vände och flyttade upp till kyrkorinen igen. Så fort vi kommer bort från flodstranden lugnade han sig. När vi närmade oss ruinerna kände jag en sorglig manlig energi som följde efter oss. Jag kände att han bar på en djup sorg. Mannen jag plockade upp verkade vara täckt av smuts och lera. Jag fick reda på att han hade fångats i ett jordskred och överlevt men förlorat sin familj. Och det var denna sorg jag kände. När han själv dog var längtan efter sina nära och kära så stor att han inte ville lämna platsen utan att hitta dem han var så förtjust i. Därför kände jag att han fortfarande hängde kvar. Jag skickade den här mannen in i ljuset så att han äntligen fann frid och återförenades med sina nära och kära på andra sidan. Han ville inte genast gå in i ljuset, inte förrän han såg sin familj vänta på honom. Sedan klev han in i ljuset med en leende på läpparna och med ett fridfullt inre lugn i kroppen. Energin omkring mig förändrades plötsligt. Från att vara spänd och sorgsen till en total tystnad fylld av glädje. Det är alltid något speciellt med att hjälpa de förvirrade energierna in i ljuset. Att kunna känna förändringarna i sin egen kropp är nästan obeskrivlig. Jag är otroligt tacksam över att ha denna förmåga att kunna hjälpa till. När jag skickade in den där mannen i ljuset öppnade jag en sorts dörr. Jag visade vägen så att den förvirrade energin kom till himlen. Många människor jag har hjälpt över till andra sidan kommer inte in i ljuset. Det beror ofta på att de är förvirrade och inte helt förstår vad som har hänt. Då är det viktigt att kunna kommunicera med dem och förstå vad de behöver göra för att de inte ska kunna släppa taket och kliva in i ljuset. Skit dröjer sig kvar upplevs den ofta som en negativ energi. Det kan vara din snälla mormor som har dött, men om hon finns kvar upplevs det fortfarande som en tung och negativ energi. Energier som dröjer sig kvar är vanligare än man tror och många påverkas både fysiskt och psykiskt. Om du har en ande som upprepar sig i ditt hus känns det ofta som om det är fler människor i huset och att det finns en tung energi. Ofta försämras luften och det händer fysiska saker som inte går att förklara. Du kan också bli dränerad på energi. Vissa människor upplever att de ser skuggor som rör sig. Detta är bara några saker som kan kännas av att en energi lämnas kvar. På Nes märkte jag stor skillnad från första till andra besöket. Det har blivit mycket tystare här.
Mycket info.
Väldigt mycket info. Väldigt lite om vad som faktiskt var hemsökelsen.
Ja, jag tror inte det fanns så mycket information just om...
Nej, det gjorde ju inte det. Det var ju den här prästen då och flickan.
Ja, och att man kunde höra skrik och röster och...
Och känna brandlukt.
Ja. Och lite såhär oförklarliga saker liksom.
Mm.
Men det är just det liksom, det beror ju på liksom hur mycket folk som är med där och är någon speciell tidpunkt. Eller är det en viss dag på året?
Mm.
Eller måste man vara medial för att liksom höra och vara med om mer saker? Alltså jag vet, jag har ingen aning.
Ja men precis, det är ju det.
Men ja.
Intressant att han kände skillnad i alla fall.
Ja, ja, ja. Att bara en, och då fick han ändå liksom bort en, alltså en energi från platsen. Och det gjorde typ ändå mycket liksom.
Precis, det är intressant.
Det är faktiskt intressant. Och vi var ju då i Nes i Norge då.
Mm.
Och nu ska vi åka tvärs över Oslo då. Det är andra sidan då. Då ska vi åka till Modum. Och där finns ett... det heter, alltså jag, ursäkta om jag ska säga det på norska och jag suger. Men Blåfarksverket. Eller vart typ svensk-norsk, jag vet inte. Och det är en gammal gruva i Norge då.
Mm.
Och i gruvan, Blåfarksverket, tillverkar man kobolt. Och det är ju ett färgämne.
Mm.
Och sedan 1776 har man brutit malm i gruvan. Mm. Och man kan ju tänka sig att då i mörkret så var det mycket ljud, olyckor, och det har ju uppgått till olika vidskepelser nere i gruvan då bland arbetarna. det är vidskepelse och de flesta händelser skrevs aldrig ner. Men folkminnet har ju fortfarande varit kvar och det finns en hel del historier i folkminnesberättelser och böcker som folk har blivit intervjuade och skrivits ner. Och de har ju då beskrivit hur det var att jobba nere i gruvan och sådär. Och det finns en särskild vad ska man säga, sidonot om en den blå mannen som sägs typ vara ett spöke nere i den här gruvan. Och det var något som gruvarbetarna kunde möta på in i gruvan. Och så här sägs det då i ett citat ur ett av de här folkminnesböckerna. En gång när Hans Simen Rötter brände stöp vid Norsgruvan kom en blå man fram och bad honom att gå ut från gruvan för det var inte säker. Men Rötter ville inte. Och då hade den blå mannen hade nästan hotat honom att gå ut. Men då inte förrän Rötter hade kommit ut så kollapsade liksom en, jag vet inte, det stod stol på norska, men jag fick inte någon bra svensk översättning, men jag antar att det var någon typ, ja men någon sten från berget eller någonting som hade typ rasat in där han typ stod typ tidigare. Som jag fattat liksom. Och just den här blå mannen var ju känd som ett spöke nere i gruvan och blev då som en sorts varning innan olyckor. Och det får man tänka med typ som lite som då blir det mer som ett väsen då, men typ om man jämför med typ gruvfrun typ. Fast det här var liksom
exakt en, så att tänkte
fast det här var liksom en blå man. Jag vet alltså men ja. Men han då säger det kommer brukar komma fram och varna innan olyckor då. Och anledningen till att den blå mannen hette just så var, eller det har med kobolt att göra, som ett blått pigment som jag sa tidigare.
Ja, precis.
Men han var klädd i en uniform och hade med sig en lampa. Så många trodde att han var ett spöke i form av en förman som gick där igen i gruvan. Ett sätt för, ja, och nu går vi tillbaka till tiden då för att prata lite om hur Norge och vidskepelse har lite med varandra att göra. Ett sätt för att Norge skulle ta död på vidskepelse var bland annat man skulle göra 1794, så förbjöd man att alla människor som praktiserade folkmedicin skulle då sluta göra det. För det bidrog med att hålla vidskepelse vid liv. Men detta förbud tycks inte hålla Modum och andra samhällen borta från dem. Så det var en stor fail.
Mm-hmm.
Och här har vi en Elev Madsen. En man då. Som berättar för författaren Jakob Andreas Samuelsen. Som någon gång under 1928 skrev ner i folkminnet kring Modum och grannbyarna. Där Elev skrev om en smed i gruvbyn som hade berättat om två olika väsen som hade besökt honom. Det små byfolket och tomtar eller hustomtar. Då vid Asklaby och Bön som skulle då ha hamnat i bråk när en av dem hade försökt knycka hö. Ja. Så det har ju något, alltså det händer mycket där i Modum, okej?
Okay? Jag märker det.
Men om vi återgår till själva gruvan då i Modum, själva då Blåfarksverket, så fanns det något som gruvarbetarna i trakten sedan långt tillbaka i tiden fick lära sig, var att det fanns, ja, det kunde ha följt med ett nytt väsen. Spökhistorier som ledde kvar i området vid brytningen på andra närliggande områden låg ännu nu kvar. Tyskar som hade kommit och jobbat i gruvorna hade tagit med sig deras vidskepelser. Så tyskarnas väsen, det trodde sig bo i Modum och kobold. Så det här är kobold, är nästan samma sak. Låter det som i alla fall.
Faktiskt.
Ja. Och jag tänkte faktiskt ta det här väsenet med i nästa väsenavsnittet faktiskt. Där jag kommer prata just mer om kobold, vem det är. Så att keep that in mind. Så jag kommer inte beskriva för mycket om just den här. Och det skapade vidskepelse då för norrmännen lika väl. Men ja, de tog liksom inte på sig det här nya väsenet, men det fanns väl i baktankarna att det skulle kunna vara kobold. Och de här tyskarna då, de kom ju dit på 1400-talet och 1600-talet, så det är liksom 200 års spann som tyskarna kom dit och hjälpte till i gruvorna. Och de hade nämnt att olyckor och sånt har med kobold att göra. Och då hade de beskrivit det att det var någon med vilda ögon, hade en lång hals likt en häst. Och att den här bergsdemonen skulle ha dödat 12 gruvarbetare bara genom att andas på dem. Så koboltsmalm liknar andra vanliga malmer. Men man trodde det innehöll koppar eller något liknande. Och vid smältningen så ångades upp stora mängder med giftig arsenikgas. Och oj. Inget smältes, och då trodde man att det liksom, det var en förhäxad malm. Så att... Och även om tyskarnas bergsdemon inte fick mycket spelrum av norrmännen till slut, så ja, kanske levde kvar bland tyskättlingarna och berättade om dem. Men om vi återgår till den blå mannen igen då, det är lite hoppet här, ursäkta det, så fanns det ett annat tillfälle då han försökte varna innan en tragisk olycka in i gruvan. Och då var det 1857. Så omkom 6 män, men en överlevde. Den sjunde skulle ha blivit varnad 3 gånger innan det var för sent och olyckan hade skett. Och detta vittne blev då den enda överlevaren. Även om gruvan är nedlagd idag så finns det... Alltså det går ju att besöka där idag, för det har blivit museum. Och vem vet, kanske du, om du har tur eller otur, möter den blå mannen.
Ja, utifrån att om han... Varnar om olycka så vill man ju kanske inte stöta på honom när man äger
det. Det är det jag menar. Antingen är det tur att möta honom, men är det otur att ändå möta honom. Mm. Men det fanns inte så jättemycket information om den blå mannen egentligen. Om det var verkligen en typ ett spöke av en förman. För det var det typ, han hade typ samma kläder som förmännen hade. Så att ja, det var lite udda. Lite väsen, spökerier, jag vet inte.
Faktiskt.
Har du någonting mer?
Men ack så spännande.
Ja, absolut.
Nej, bara att jag hade nog aldrig vågat jobba i en gruva. Nej, alltså, om jag hade levt på den tiden.
Du, jag vågar knappt gå ner i en gruva idag.
Det vågar jag ändå göra.
Jag har varit ner i 2 gruvor, men ändå samma då. Men ja, det är lite spooky.
Men det är också häftigt på ett sätt.
Det är häftigt, men... Jag vet inte, jag har en otrolig respekt för gruvor, för jag är rädd för dem.
Du, jag också är respekt för dem, men jag skulle aldrig liksom göra någonting.
Ja, men jag är rädd att vara i skogen, men jag är där, men jag vet inte, skogen på dagen, absolut, på natten. No thanks.
Alltså jag hade aldrig satt min fot i skogen när det är mörkt. Aldrig.
Ja. Ja, just det. Jo, det här är lite sidospår, lite snabbt. Jag kom in på TikTok och så pratade om de här jävla bergen igen. Det där i USA. Vad heter de där jävla bergen?
Det här Appalachian Mountain.
Som har funnits sedan typ kritatiden typ.
Ja, de har funnits typ när dinosaurierna finns.
Ja. Och så var det någon som hade ritat ut kartan vad hela de där bergen hade varit idag. Inte nog att de är ju där på östkusten i USA. Det är lite över högländerna i Skottland. Och typ majoriteten av norska bergskedjan. Jag bara... Huh? You telling me this now?
Och så har vi tälta där.
Usch, tycker någon enda får den var typ possessed. Började gå på bakbenen.
Tänk om... Ja, exakt vad jag tänkte. Jag tänker att de går på bakbenen. Men alltså... Om vi hade hört, du vet, det här typiska... skriket man hör när en sån varelse kom, alltså i närheten, du vet här.
Eller jag hör din röst ropa mitt namn och då ser att du ligger och sover bredvid mig, alltså jag... panik.
Alltså vad hade vi kunnat göra, alltså, förutom att springa till bilen?
Jag vet inte.
Tältet hade vi fått lämna, allt hade vi fått lämna och bara, in i bilen, lås från insidan, kör.
Vi bara, åker till Sverige nu, hej då.
Man bara...
Ja, det är gott.
Ja, fy.
Nej, men alltså fett. Alltså, jag hade ju fett jävla rädd.
Ja, för jag har också så här fått upp jättemycket såna videos på senaste på TikTok. Från olika kreatörer som antingen så här bor runt det eller har växt upp där.
Eller känner någon som bor där.
Ja, eller också någon har jag fått upp som är så här. Han bara, jag tror inte att de existerar. Så att jag har gett mig ut i skogen själv. Och så går han runt där. Och det är så här snöstorm. Och han går runt där.
Ja,
själv.
Han har också sett.
Mm. Och så ropar han det man absolut inte ska ropa. Han går och visslar. Och så hör han honom skriken. Och då går han efter. Och så såg han också. Så här, det var så sjukt.
Ett rådjur.
Ja, ett rådjur. Men sen hade han också sett så här. För han hade börjat gå tillbaka. Och då hade han sett att det var spår.
Ja.
Bredvid hans spår. Så han började följa dem tills de upphörde och det var typ rådjursspår.
Nej.
Istället. Det var liksom och sen nästa steg var liksom rådjursspår.
Ja.
Och så han började följa dem. Längre in i skogen mitt i natten. Själv.
Det påminner mig om TikTok jag såg häromdagen. Här var i Sverige dock. Han berättade att han träffade någon typ äldre kvinna med sparkcykel. Sen vet jag inte om han vände sig tillbaka. Och då såg han liksom spåren efter den där sparkcykeln. Mm. Sen bara plötsligt försvinner liksom sparkcykelspåren och den där kvinnans spår. Han bara, hon liksom bara försvann. Jag bara, what?
Jag säger, vad sjukt.
Han bara, she vanished. Jag bara,
det är också som så här, jag såg någon TikTok. Också så här i Sverige, någon så här. Jag kommer inte ihåg exakt vart det var. Men det var liksom någon som berättade att hon har varit ute och gått så här hem från krogen en kväll. Och så hade hon mött en kvinna som kom fram till henne och bara, typ, vi har pasta klart i källaren.
Ja, just det. Ja.
Alltså otäckt. Det var så obehagligt.
Och så var det pizza nästa vecka, eller vad var det?
Ja, vi har pizza också, men det är inte klart för nästa vecka.
Alltså usch. Alltså man blir typ mörkrädd. Alltså sen när man får rätta vad det är för kod för, då blir man såhär nej, usch.
Och så tänker man sig nu när man vet vad det är kod för, hade man själv vågat sagt ja, gått dit för att eventuellt rädda det här barnet?
Eller hur, så blir man tagen av poliser och bara, vi vet vad du var ute efter.
Nej, eller så blir man så här, för att jag menar, det är obviously säkert dyrt, man kanske inte har pengar till det. Vad gör man då?
Vi sitter med själv där i källaren och bara, de bara, vi har pyttepanna i källaren.
Vi har pannbiff.
Det är så skrattar man, vad hemskt. Vad hemskt jag känner mig.
Ja, jag vet. Nej, men fy, det är jättehemskt.
Nej, usch. Människohandel ska man fan inte snacka om. Alltså, eller, snacka om ska man absolut göra, men man ska inte skämta om det.
Nej, gud nej.
Usch. Det är därför jag inte var hypad och inte ville gå till Red Light District när vi var i Amsterdam.
Du, samma här. Vi gick ju inte dit. Nej. Jag tycker att det är respektlöst att gå dit.
Jag läste ju boken Sold i nian, så därför var det så här. Nej, tack.
Men jag tycker också så här att ju fler som går dit, desto mer kan det fortsätta. Oavsett om man inte köper någonting. Tycker man att det är okej att gå dit och bara titta, ju fler kommer gå dit och titta, desto fler kommer gå dit och titta.
Mm-hmm.
Med andra ord så här, ja, men vi kan lika gärna betala för en tjänst eller vad det nu kan vara. Liksom bara låt bli och gå dit så att de går out of business, alltså snälla.
Exakt.
Det, skulle liksom det är liksom det jag tänker, alltså sluta normalisera människohandel.
Ja, men det sjukaste som alltså, jag fick höra på typ TikTok som ingen har snackat om, det är ju att Niklas Wahlgren har ju för fan köpt.
Jag vet.
Ingen snackar om det. Alltså,
jag vet.
Ingen.
I know.
Jag bara, usch, cancela han forever.
I know.
Man kan väl inte bara välja ut, nej, nu ska vi cancela den här personen, men det gäller alla personer.
Ja.
Oavsett vem det är. Tjej som kille. Man som kvinna, ung som gammal.
Exakt.
Nej, usch. Nej, usch med människor. Nu ska vi tillbaka till hemsökta platser, säger jag.
Japp. Mitt nästa är nu var det lite krångligt ord här att uttala.
Ja.
Kålsavagge fjällstugan.
Ja, dit vill jag faktiskt besöka om man vågar.
Och det ligger tydligen norr upp i landet.
Ja.
Yes. Okej, nu kör vi.
Great.
På Svenska turistföreningens hemsida finns en bokningssida där man kan boka en del olika stugor runt om i landet. Beroende på vart i landet man tänkt sova över så finns det en hel del alternativ. Många anpassade för friluftslivet. Här ibland alla stugor finner vi Korsvagge fjällstuga. Som är som det låter en fjällstuga i norra delen av vårt avlånga land. I Lappland, i Kirunas kommun, så ligger denna stuga mitt i det karga fjället intill sjön Vuolimus Korsavri. Alltså det var jätte...
Ja, det är många goda namn där uppe.
Nu slaktade jag det där namnet, tyvärr. Och stugan ligger bara 1,7 mil från naturreservatet i Abisko. Och ligger så långt som 6,8 mil till närmsta civilisation. Och då är, som då är Björkliden. Dock är det mer då dessa beräkningar inte räknar in den varierande och skiftande terrängen som förekommer ute på fjället. Man måste vandra för att ta sig till stugan om man inte väljer att flyga helikopter in. Och sen är man framme så möts man av sjön, en vedbod, några andra mindre bodar som dass och förråd i stugan. Alla de omkringnämnda byggnader är svartmålade med vita knutar. Och Korsvaggestugan har två sovrum med två våningssängar i bägge rummen. Och extra sängar ska finnas i förrådet utanför för större grupper som hyr stugan. Det finns varken el eller vatten i stugan så man måste elda i vedspis och hämta vatten från sjön. Av någon anledning har jag hört många olika historier om denna stuga. Historierna kommer från folk som inte ens känner varandra. Min morfar var en fjällvandrare, var i trakten i sina yngre dagar och skulle spendera natten i stugan. När han la sig i sängen for dörren upp. En kvinna stod där i dörröppningen. Han tänkte något till mig, jaha, ska vi måste dela på detta trånga utrymme? Varpå kvinnan började gå mot honom. Hon gick rakt igenom matbordet och försvann. Har ingen aning om hur det ser ut i stugan, då är givetvis svårt att bedöma sanningsgraden. Har även hört en historia om ett gäng karar som vistades i stugan. När de druckit ett par öl och såg en kvinna passera där utanför. Mannen hade väl hoppats på lite kvinnligt sällskap så en av dem sprang ut till kvinnan för att fråga om hon skulle hänga med in. Han sprang ifatt henne bakifrån och la handen på hennes axel. Kvinnan vände sig om och är helt utan ansikte. Återigen något jag hört från andra som jag inte känner. Jag har själv aldrig varit där och upplevt något. Det lät ju som en... Men det är också så här. Jag undrar om man som kvinna skulle åka dit, om man skulle uppleva det, eller om den här kvinnan bara visar sig för män, för det är ju bara män som hade sett.
Jag har ett tips. Nu var det här skrivet i somras. Och Random Maker Movies, alltså den YouTube-kanalen.
Mm.
De hade faktiskt en YouTube-video där de skulle försöka se norrsken uppe där runt i Abisko. Och då hade de hört talas om den här stugan.
Mm.
Så de och en annan, jag tror han var från typ, jag vet inte om han var från typ Australien eller Nya Zeeland eller typ England. Men han var en sån här norrskensjägare, eller man säger, professionell. Mm. Och tog med turister och sånt där. Och han visste om den här stugan, att det var hemsökt. Han ville typ inte åka dit, men de ville liksom få med honom, så att de gick faktiskt till den här stugan.
Mm.
Och så hade någon av dem, jag kommer inte ihåg vem, hade typ packat med sig typ såhär rempott och sånt där.
Mm.
Så att för den som vill veta om det hände någonting får ju titta på den videon. Någonting inte
spara det här lätt att göra.
Det var faktiskt spännande.
Ja, men det är också så här, så jag har ju typ, alltså jag vill vandra i Abisko.
Dumt. Nej, men nu åker vi till Finnskogen i Österhedmark som ligger då i Norge och nordvästra Värmland i Sverige.
Så det här är jag så jävla taggad på att höra, för jag vet att
har inte du hört det? Jag har fan att jag berättade för dig.
Du berättade väldigt kortfattat.
Okej då. I detta stora skogsområde som knappt påverkas av att det ligger mellan två länder, så har det bott finska landsmän och landskvinnor där sedan en lång tid tillbaka i tiden. Om ni så kollade på historien om Sverige, så pratar om just de här människorna i det senaste avsnittet.
Och jag tänkte börja kolla på den serien, men jag har inte gjort den.
Be sure.
Ja, jag har hört att den ska vara bra.
Den är ganska bra. Ja. Så omkring drygt 450 år sedan på den svenska sidan i Värmland och 400 år på den norska sidan i Hedemark. I dessa byar och orter bor ättlingar till en del som bor kvar. Det var också områdena som Östmark, Norra Finnskoga, Södra Finnskoga och Lekvattnet, där det sista finsktalande ättlingarna i området i norra Värmland. I Röjdenområdet på svenska sidan av Finnskogen finns det en stig som leder till vad som har varit ett finnetorp. Nu blir det ett nytt språk man ska försöka uttala. Som heter Velgahun. Nej, det är inte så. Det heter Velgon. Jag ska inte uttala någonting.
Så kände jag.
Men... Velganahau. Ursäkta om jag uttalar det fel, men... Jag kommer skriva det inlägget, eller vi skriver ner det på inlägget på Instagram, vad den heter.
Ja, samma med det här som jag slaktade i förra berättelsen.
Och typ kortfattat på typ Spotify på vårt avsnitt, typ. Det kan man ju lägga till text. Men det hette inte så i början. Varför den har fått just namnet kommer jag ta upp senare. Men gården hette först Välgåna. I torpet som för 122 år sedan var bebodd av Marit, Henrik och Britta, vars familj hade bott på gården sedan den finska nybyggaren Filippus Hallinen. Ska jag roasta dem utan på finska? Filippus.
Filippus Hallinen.
Filippus Hallinen. Då 1648, som flyttade till Röjden. Henrik och Marit var gifta. Och Marit hade först jobbat som piga på gården. Men Henrik, som var då 18 år yngre än henne, hade blivit förälskade i varandra. Henrik var 62 år då vid årsskiftet mellan 1800- och 1900-talet, alltså år 1900. Och Marit 80 år, så att du ser, det skiljer ganska mycket.
Men vad handlar de om då?
Ja, men nu snackar vi för typ över 100 år sedan.
Ja, men att de var 80 och 60 år då.
Ja, ja, 60 alltså... skulle jag tänka mig att där ungefär dog man, det var typ vid genomsnittet. Men hon var ganska gammal.
Men 80 var ju sjukt.
Mhm. Då ska vi inte kolla på min släktforskning.
De har ju levt nästan hela 1800-talet.
Du, jag har en släkting som... Vad var det? Är det i början av 1700-talet? Dens farsa typ var 100 år på typ slutet av 1600-talet. Det kallar jag långlivat. Fast de var inte i Sverige, så jag förstår varför jag skor. Ja, skitsam. Nu det går det med de här gamla döingarna. Nej, men... Och Britta då? Var Henriks yngre syster som var född nästan, då säger vi nästan, dövstum. Men hon var inte helt döv, för hon kunde höra ytterst lite. Britta var 56 år då, 1900, årsskiftet då. Jag kan också tillägga att huset bodde i byggdes av Henrik och Brittas halvbror Anders, som var då en tillbyggnad. Anders bodde själv i granngården Saluna, bland andra som var nära släktingar till Henrik och deras familj. I huset med Henrik och de andra så bodde det också två andra syskon till familjen. Jag vet, det är jätteinvecklat, så sorry, men... Det var bröderna Thomas och Olof som också var dövstumma, men hade dött långt innan sekelskiftet.
Mm.
Men innan sekelskiftet hade familjen Hallinen varit med om många tragiska bortgångarna. Va? Nej, många tragiska bortgångar av syskon och andra familjemedlemmar. Såsom Olof hade nyligen dött. Och som när Henriks enda son, som var en oäkting, flyttade till gården som 19-åringen. Nej, som 19-åring. Flyttade hem då till fadern och familjen, men dog kort efter att han har varit där då. Och då var det 1885.
Oj.
Ja. Gården led av många tragedier, men ändå tycks familjen vara lycklig över att ha varandra. Men när Marit började bli gammal så blev hon blind med åldern. År 1900 blev våren ett startskott för många händelser som skulle till slut plåga familjen. Man kan kort och gott säga att familjen fick till slut flytta därifrån. Men varför övergås finnetorpet Valgo? Ja, den svenska sidan av Finnskogen där jag nämnt, så hade det hänt en hel del saker som skrämde bort dess inneboende. Det hela började med att gårdens kor hittades skrämda och irrade runt i skogen kring gården på morgonen. Och hittades då vid deras granne August Andersson. Det började plötsligt hända olika saker på gården, som extrema poltergeistfenomen härjade runt sent 1800-tal och början av 1900-talet, som gjorde platsen så känd. Husgeråd, stenar, psalmböcker och tunga möbler flög runt i luften, som det vore något osynligt som kastade omkring föremålen. Familjens kor släpptes ut från sin lagård och hittades irrandes omkring i skogen på den tidiga morgonen, fastän ladulåsdörren varit låst kvällen innan. Det har berättats hur Henriks fru Marit, som bodde i huset, kunde känna på sig när det märkliga fenomenen var på väg att ske. Marit var då blind, men kunde ana det osynliga väsen genom sitt sjätte sinne. Och varnade då familjen med orden: "Nu kommer det små grå." Och du vet vem som kallade det så?
Vad sa du?
Och vet du vilka som kallade det så?
De små grå?
Ja.
Nej.
Du vet, vittror.
Ja, ah, just det.
Så folk i bygden pratade om de osynliga krafter och våldsamma spöken som tvingade familjen att flytta. För där vill ju ingen bo i sånt där hus där detta väsen ställer bara till för dem. Och idag finns inte så mycket kvar av det gamla huset. Endast några fragmatiska minnen från en svunnen tid i form av stenröse som är delar av själva husgrunden och några enstaka gamla föremål som en rostig kopparkittel. Det är saker som de lämnar kvar när de fick lämna gården vid 1900-talets början. Det ska man inte röra eller ta med sig något av föremålen från platsen, för det skulle föra med sig otur.
Alltså att röra också bara?
Ja, alltså rör du någon liksom ett föremål som är förknippat med gården, till exempel som någon sten eller typ till exempel den här rostiga kitteln till exempel som ligger där, som man kan säga. Det ska liksom föra otur med sig.
Mm-hmm.
Spökaktiviteten. Vi är nu en annan riven gård i Finnskogen ska vara Bäcka. Gården har varit en gammal men övergavs på 1930-talet. Det enda som finns av den här gården var en matkällare. Alltid. Den säger spökade den. Alltså vad är det med matkällare? De är så jävla läskiga.
Jag vet, alltså jag var rädd för dem ända sedan man såg den här Bäck. Flickan i matkällaren.
Ja, exakt! 1000%! Alltså,
det är fan.
Alltså,
fy fan. Ah, fy fan alltså.
Men nu kommer vi lite kort om själva skogen i sig. Det sägs. Mm. Det som besöker skogen, många åker dit för att uppleva ett friluftsliv. Då är det här främst på norska sidan, för att Sverige är inte så mycket där i världen som läser på skogen. För att det finns ledare att vandra på och en fin natur och riktiga vildmarksupplevelser för den som vill i alla fall ja, finns då på den norska sidan. Men enligt berättelserna så råkar många av besökarna ut för olyckor efter besökt skogen. Därför har man sagt åt besök att inte ta med souvenirer hem från skogen. Sägen säger att man kan bara... Vänta. Sägen säger att man kan i värsta fall straffas hårt. Det är
ändå så här att du vågade plocka med dig stenar från när vi gick i Norge.
Jag hittade ju någon så här skimmersten när vi var vid en av de här fjordarna. Men då la jag kvar, jag glömde det på bordet.
Ja, men och sen när vi vandrade.
Jo!
Och sen när vi vandrade.
Den tog jag med, det är sant. Men jag försökte hitta en typ app. Och den sa att den var typ, alltså den är farlig om man får in typ stoft från stenar. För det är typ asbestil och sånt där. Men den är ganska solid, eller vad säger man? Alltså den är hård. Eller såhär.
Ja, så länge det inte går att slipa den tänker jag att det är lugnt. Vi får väl säga tack för att ni har lyssnat.
Ja, tack och bock. Hoppas du tyckte att något av ställena var läskig nog att besöka kanske. Så.
Nej,
så vi ses när vi ses.
Nästa gång. Exakt. Vi har insett att det är förjävligt så.
Ja. Vi kan inte lova någonting vi inte 100% kan hålla.
Exakt. Så tack för att ni har lyssnat och vi ses nästa gång.
Ciao.
Hejdå.